वो ए नो नब्बे गया समझो क्यों कर इतना मामला है
गाड़ी बात है बहुत बढ़िया
है उसे हम सोच के जो थी एंड लॉग प्रोड्यूसिंग आज तो अपन हियर लेन थी ना men då var det egentligen en till, andra tio, så de mera ihop med Dickie. Liksom. Resten vill ordna ner med 10-13. Så det är långt, långt år innan vi gör att vi har någonting att säga till om när det gäller opinionsbildning. Utan det är ju medierna i kombination av politikerna som sätter dagordningen.
Rasmus? Ja, fast nu utgår du från en dagordning som redan är satt genom de orden du söker på. Jag tycker att det är intressant att blogga är inte att det är liksom en form, tom form som man fyller med innehåll och basinerar ut sina åsikter med, utan att det själva mediet har förutsättningar för att få fram andra frågor just genom dess internetnärhet som gör att man inte som i, när man skriver i en tidning till exempel måste ha ett nyhetsvärde att haka upp det på. Man behöver inte göra en nyhetsvärdering där en länk till en satirisk film eller till en diskussion på en bloggs kommentarfält är lika relevant som avstånd som vad som har stått på DN Debatt. Och det är ju där det finns en möjlighet att ändra problemformuleringen som bloggar kan använda sig av eller inte.
Jag tror Rosmarie ville repetera
det. Alltså jag tror att visst är det så att bloggen kan göra det, men det kan ju, alltså för att kunna liksom göra mer en reaktion på liksom saker som händer, för att kunna göra det, då måste man ju ha mer resurser. Vanliga bloggare har ju inte det liksom. Så att för det är en sak att man kan skriva liksom grejer, små saker hit och dit, och det är många som gör. Men att vara opinionsbildare och influera andra människor och en stor grupp av människor, det är långt kvar för bloggarna dit. Tråkigt nog.
Jo, jag tror att vi redan är där på många vis. Delvis i den meningen att det är ett sånt plötsligt myller av röster som plötsligt kan göra sig hörda på olika vis. Alltså om man talar om alla de här liberala bloggarna som plötsligt har dykt upp. Ja, den enda jag kände till innan den startade, det var min egen. De övriga har bara ploppat upp, och det är sajter, bloggar som jag har hittat när jag har varit ute på jakt efter olika ämnen och annat. Jag tror att det finns en kritisk massa, inte bara hos liberala bloggar utan bloggar i allmänhet, som vi börjar se i Sverige, men framförallt ser det i mer mogna bloggländer som USA, där man kan kontrollera medierna genom att notera det som inte finns med, det som finns i gliporna, det de inte tycker är tillräckligt intressant eller det de inte tycker är lämpligt, eller det där de har fel helt enkelt. I den gamla, vanliga världen, när jag har försökt mig på sånt, ja, då kan man få en replik med lite tur och sen så får man på käften en replik från tidningen och sen är det slut med detta. Här kan man fortsätta vara ihärdig, ta upp, lyfta fram fakta, lyfta fram ja, den statistik eller de historier som de andra inte vill tala om. Och om man har argument på sin sida, om man har fakta på sin sida, så tänder andra till. Även de som inte delar ens egen politiska uppfattning och fortsätter och driver vidare på det här spåret. Det var så det vi såg hända i USA när det handlade om exempelvis den republikanska kongressledaren som hade fällt vissa rasistiska kommentarer som mainstream-medierna inte tyckte var särskilt intressanta. Bloggvärlden kunde fortsätta att driva det vidare tills han tvingades avgå.
Men min upplevelse av det amerikanska målet var snarare att bloggarna hela tiden, precis som Rasmus påpekar, reagerade snarare än agerade. Att man följde en dagordning, var det inte så?
Absolut.
Jo, det är klart, när det satsades ju över $1 miljard i marknadsföring. Så det är klart att mot det så kan väl inte bloggarna sätta emot allt för mycket kanske. Men, och då blir det så att där bloggarna blir effektiva, det blir faktagranskningen i just det momentet. Men när det gäller mellanvalen, när inte valrörelsen är som allra mest intensiva, så tror jag att de kan så småningom fylla upp en funktion där man också tar upp nya ämnen som journalistkåren inte riktigt har hajat finns där och börjar diskutera den. Och jag tycker det är lite synd, jag har hört redan en del säga att nej, men det är ingen idé att starta en blogg, för det finns ju redan så många. Det tycker jag är en fruktansvärt tråkig kommentar, för det är ju det som var underlaget för att man kunde avsätta ledande politiker i USA. Det var ju att det fanns en stor mängd bloggar som sinsemellan diskuterade innebörden av detta. Och på det sättet höll diskussionen igång och la in nya perspektiv, nya vinklingar på den här politiska frågan. Och till slut så reagerade de stora medierna också. Så att jag tror att det är viktigt för bloggarna som helhet att det blir, bloggarna som arena, att det blir allt fler bloggar och att de konkurrerar med varandra. På det sättet lyfter den här arenan så att den blir ännu viktigare. Och då tror jag att det är ju fler som startar, ju bättre är det för alla.
Rosmarie.
Den sista är den där, och det kan jag inte annat än hålla med, det är klart, det är jättebra. Men vad heter det? Men om man tänker på de bloggar som mest har inflytande i USA och sådär, är inte det folk som redan har tillgång till kunskapsbildande?
För att inte tala om att ni redan har det, ni skriver i tidningar och har egna webbplatser och gruvar. Är inte ni liksom redan etablissemanget? Komma här och vara underdogs.
Men exakt, det var det jag ville säga. Precis det jag sa.
Ja, men jag tycker det där är en väldigt bra fråga och synpunkt och mycket bra angrepp på panelen här. Därför att det är klart att vi har tillgång, vi som sitter här, tillgång till de vanliga medierna mer än de flesta har. Men detta tycker inte jag i sig är någonting som underminerar det här argumentet för att bloggarna är subversiva mot den dagordning som redan är satt. Därför att vad det innebär är ju att även om vi naturligtvis reagerar på vad som sägs inom de mer tongivande och dagsordningssättande medierna, så innebär det att man kontrollerar varandra i en helt annan utsträckning som aldrig hade skett tidigare. Det fanns en farhåga på något vis för att internet skulle skapa mängder av små fritt flytande öar som aldrig någonsin hade kontakt med andra, och man levde sitt eget sektliknande liv där. Jag tror inte alls att det är så. Jag tycker bloggarna har bevisat att det är precis tvärtom. Att man tvärtom har en större överblick, man har en större kontroll, man har en större bevakning. Jag måste ju skärpa mig nu när jag kommer med mina argument och mina faktauppgifter. Därför att folk kollar detta ständigt igen.
Rasmus, sen Rosmarie Svår.
Ja, alltså jag tycker jag håller med mycket Johan säger. Och jag tycker att man måste tänka på, man ska inte bara värdera bloggarnas politiska inflytande utifrån hur stort inflytande ett blogginlägg kan få i etablerade medier. Där man får dessutom tror jag man måste tänka att bloggarna påverkar inte bara opinionen hos de som läser dem, utan även vårt eget sätt att skriva, vårt eget sätt att tänka. När varje dag när man surfar på internet bedömer saker utifrån, hur kan jag sätta detta i ett sammanhang? När man skriver HTML, hypertext, istället för text, så är det på ganska många sätt andra möjligheter för opinionsbildning i grunden som skiljer sig från att skriva i tidningen. Och det tycker jag är intressant, och det tror jag man glömmer rätt ofta.
Det påverkar vårt sätt
att reagera. Ja, det tror jag.
Jag tänkte så här, en blogg, vad är blogg då? Det är ju ändå bara ett antal funktioner som satts ihop i ett nytt sammanhang. Och då tänkte jag säga att den här politisk nu är ett väldigt intressant försök.
Tobias Billström där nere någonstans, tycker jag så.
Det är liksom bara politiker från olika riksdagspartier liksom skriver bloggar och där folk kan kommentera. Så att man utnyttjar just den här möjligheten som är internet, interaktivitet. Så att det inte bara är broschyrer och pamfletter och propagandaskrifter. Utan man utnyttjar det som är internets styrka. För att det är precis som ni sa, att när de där amerikanska bloggarna började reagera på den här politiken och reagerar igen. Till slut flyttar med sig de etablerade medierna. Och då det hände någonting. För det är ju bloggarna i kombination med de etablerade medierna som sen kan göra opinion.
Sen tycker jag en viktig faktor är ju snabbheten här. Alltså, om man är otålig som jag är, så är det jobbigt att sitta och skriva en artikel som i bästa fall kan publiceras om ett antal dagar. Utan man vill ju ha den här omedelbara kommunikationen. Både det man får ut omedelbart det man själv reagerar på och snabbt kunna läsa vad andra tycker om olika saker. Alltså den här omedelbarheten tycker jag är oerhört underbar som finns i bloggsfären. Det ger en helt annan puls i diskussionen som jag gillar jävligt starkt.
Jag håller med. Jag måste bara invända mot vad Rosmarie sa innan. Tycker jag. För jag tycker inte det finns någon som helst mening i att politiker till exempel skickar ut, det de tidigare skickar ut som pressmeddelanden som postar i en bloggmall. Jag tycker inte det förändrar någonting. Att det finns lite kommentarmöjligheter och sånt är ganska ointressant. Utan jag tycker i så fall det du säger är intressant.
Ja, jag tänkte just ställa den frågan. Är ni verkligen överens här om att Tobias Billströms projekt är helt kast då?
Nej, jag tycker det är intressant. Jag tycker inte att det heller att de bara skickar ut pressmeddelanden. Jag tycker faktiskt att några av de inläggen, det är ju nytt, de måste lära sig också, precis som på Lunds fråga. Så tycker jag faktiskt att en del av dem som märks är att de har börjat använda bloggen sätt att kommunicera på och inte det traditionella pressmeddelandet. Så det
men vad krävs då för att en politiker ska kunna använda bloggen som ett trovärdigt medium?
Ja, det bästa är ju om riksdagsmännen själva sätter sig ner och skriver vad de tycker. Det är alltså börja kommunicera vad de verkligen tycker och inte vänta på att skriva motioner en gång om året eller sådär, utan verkligen, för det är ju det, när man skriver en blogg så är man ju väldigt, man avslöjar ju väldigt mycket om sig själv. på olika sätt. Och det vore oerhört kul att se riksdagsledamöterna skriva bloggar.
Det är inte det till den här fruktade intimiseringen då, som vi har sett Jens Olback berätta om sina teckningar. Ja, jag skulle tycka det var bra. Johan, du vill säga.
Jag har funderat rätt mycket på den här frågan som du inledningsvis var inne på. Hur kommer det sig att det finns så otroligt mycket liberala bloggar? Och jag har tre stycken förslag till förklaring på detta. Det ena är att liberaler i allmänhet är i Sverige mer missnöjda med de vanliga medierna än de flesta andra, det som vi har varit inne på också. Det andra är att jag tror att det finns en extrem teknikfascination och framstegsoptimism i liberala kretsar, som kanske är lite starkare än i vissa andra, ibland i alla fall, som gör att man är villig att ta till sig det senare. Man vill teleportera sig mellan olika ställen och sånt där. I alla fall, ja. Sen så det tredje, och det här kommer vi till relationen till det här om politiken och politiker på bloggen. Jag tror att liberaler är mer individualistiska, helt enkelt. Alltså, Rasmus talade om den demokratiska centralismen. Jag tror på den demokratiska decentralismen som finns i liberala kretsar. Man är individualist, man är van vid att tycka egna saker, ha egna argument för de ståndpunkterna. Sen så gräla, bråka, kanske komma överens och så vidare. Men det är inte det viktigaste, utan man tycker saker utifrån sina egna värderingar, utifrån sin egen bedömning av faktaunderlag och så vidare. Och det gör att man har ett visst försprång framför personer som kanske är mer vana vid det traditionella organisationssverige, där man resonerar sig fram till någon typ av konsensusståndpunkt som man sen kämpar för. Det är inte lika kul att läsa faktiskt, det är inte lika kul att skriva heller. Men där tror jag att det finns en poäng just om politiker började använda sig av bloggen. Därför att the medium is the message. Jag tror att vårt sätt att tänka, vårt sätt att agera, vårt sätt att skriva påverkas av de ramar, de sätt vi har att uttrycka våra budskap. Så om riksdagsledamöter började skriva, ja, vad de tycker, så kanske de också skulle börja utveckla en mer självständig attityd till politiken, om de tvingades rättfärdiga med egna ord, med egna förklaringar varför de tycker en viss sak.
Det är bara Johan, Marshall McLuhan-citatet innan jag, han jobbar.
Rosmarie och Rasmus har
en replik. Det var bara en jätteliten kort reflektion. Jag inte riktigt förstår varför liberaler är missnöjda med medierna när de äger de flesta ledarsidorna.
De flesta journalister är ju vänster. De röstar ju på vänster och Miljöpartiet.
Därför att två tredjedelar är röstar rätt. Och de även på ledarsidorna så kan man se detta sätt att tänka.
Vi har bara en minut kvar, för jag tror frågan måste bli, vi har pratat om en kritisk massa, men vadå, det har ändå inte blivit något riktigt genomslag. När kommer den här tungan på vågen som kommer att förändra bloggarnas inflytande över politiken i Sverige? Rasmus först.
Det tror jag inte bloggarna kommer att märka förrän i efterhand.
Rosmarie.
Men där händer någon stor händelse där de kan ha betydelse. Där de som vanligt folk kan skriva, tycker jag.
Men det går inte att planera in till nästa år.
Nej, jag tror det är så. Liksom, men det är ett nytt medium som utvecklas hela tiden. Och alla idéer, alla upplägg, hur man än organiserar det här med bloggar och andra typer av internetaktiviteter. Jag tycker allting är utmärkt. Och vi vet ju inte i förväg vad som är det allra bästa. Utan det är ju en ständig utveckling. Men jag tror som sagt, samma sak där, att det kan vara så att det händer någonting där bloggarna på ett sätt får ett företräde i någon händelse och blir de som styr upp det på ett sätt som gör att det blir uppmärksammat.
Tre korta förslag till svar på det. Det ena är att det kan vara så att historieböckerna, så står det att den första bloggforum Stockholm 2004 var en turning point. Därför att där kom vi alla överens om hur vi skulle stava blogg med 2G. Det var bra. Det andra är alternativet, om det nu inte är så, jag håller med, någon stor händelse. Alltså antingen är det så att bloggarna själva är aktiva att driva fram någonting. När vi fäller den första riksdagsledamoten eller den första statsrådet med hjälp av bloggarnas makt, då är det stora genombrottet här. Eller, mer oroväckande, om någonting drastiskt händer i vår omvärld som slår ut de traditionella medierna. När folk inte kan se på tv eller radio, kanske på grund av terrorråd, på grund av krig eller något liknande, oavsett i vilket land detta sker. Och folk vänder sig till bloggarna för information, för kunskap, för fakta om vad som händer. Då är det stora genombrottet. Tyvärr här.
När svenskans tryck pressar i slagna, då kan man logga in på nätet och läsa till. Det är det du menar. Det är hoppingivande. Tack ska jag säga Rasmus, Rosmarie, Dick och Johan för att ni fyllde de här 20 minuterna. Det var dags för något annat.
Hallå. Jag tänkte bara säga något kort. Jag vet om ni... Jag missade lite så här om lokalerna här då, om idéer då, att det kanske ni redan har fått reda på att man ska springa omkring här. Det finns en toalett här, jag har fått fråga om den finns bakom receptionen här. Hade det varit så. Det hade det.
Min panel, kan ni komma hit? Okej, då är det dags för den andra panelen. Jag har tappat bort mina anteckningar, men jag tror jag vet vad jag ska säga. Jag är glad att ha en väldigt hitrest panel, vilket är väldigt kul. Den ska handla om kunskap och bloggar. Det är lagom flummigt sådär för att vi ska kunna ta upp vad som helst, tycker jag. Jag är inte fullt lika professionell panelmoderator som Per, så att jag hoppas att mina paneldeltagare kan fylla i när jag inte längre vet vad jag ska säga. Som sagt, en väldigt tillrest panel. Vi har representerat nästan hela landet. Vi har Lund, vi har Umeå och Göteborg här och Stockholm. Längst bort här har vi Gustav Holmberg som är forskare vid Lunds universitet och något som heter Forskningspolitiska institutet, tror jag. Ni får gärna korrigera mig om jag säger någonting fel, om jag presenterar det fel. Han driver en blogg som heter Det perfekta tomrummet, som ni kanske har läst. Som jag tycker är en väldigt bra blogg som jag har följt ända sedan den startades. Vi startade ungefär samtidigt, Gustav och jag. Det tycker jag, det är viktigt att man har ett bra namn på sin blogg. Och Gustav ser väldigt bra, tycker jag. Och sen har vi också Stephanie Henrik från Umeå och från Umeå universitet, som vid Engelska institutionen faktiskt är forskarstuderande och forskar på bloggar. Det är du nog ensam om i Sverige, tror jag. Än så länge. Om bloggar som sociala och lingvistiska nätverk, eller hur? Väldigt intressant ämne att studera nätverk mellan diskussioner och konversationer mellan bloggar. Och Stephanie kanske kommer svara på engelska, eller hur? Hon är från USA. Men du förstår svenska, så det går bra. Om det är någon som vill ställa någon fråga sen, så går det bra att ställa den på svenska. Sen har vi Roger Johansson från Göteborg och är webbdesigner. Det är bra.
Webbutvecklare.
Ja. Bra. Och brinner väldigt mycket för webbstandarder och tillgänglighet på nätet och användbarhet. Och driver bloggen 456, jag vet inte. 456 Berea Street, som är ett under av Stilmans teknikalitet och en snygg blogg som handlar just om webbstandarder och sådana saker. Den enda av er som skriver på engelska uteslutande, så har man som har en internationell publik för sin blogg. Sen har vi då från Stockholm Henrik Torstensson, som är studerande vid Handelshögskolan och driver en väldigt bra blogg om internet, nyheter om marknadsföring bland annat på nätet, och är väldigt snabb och insatt när det gäller internetfrågor. En av de bästa i det ämnet i Sverige. Okej, det var min panel. Jag har som sagt några funderingar som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att få svar på. Den första frågan är ganska generell egentligen, och som berör det här med kunskap och vilket sätt kan organisationer och företag använda sig av bloggar, för det är nog folk nyfikna på, tror jag. Och min teori är att bloggare, personer som ägnar sig åt att blogga, är liksom extremister på något sätt. Inte i politisk mening kanske, men någon sorts sådär, ni håller inte med, men det var en sorts ego-fundamentalister, skulle jag vilja kalla dem, som bara följer sitt eget intresse, som inte har något, liksom, någon skyldighet att driva någonting annat än sin egen blogg, och det gör man
skoningslöst. Och det kan ju resultera i väldigt bra bloggar. Det finns ju bloggar som är väldigt nischade och handlar om allt från stickning till försvarsindustri. Sådär. Och det är det som är charmen lite grann. Och det som jag funderar om, ni har några synpunkter på, det är ju i vilken utsträckning kan en organisation eller ett företag vara lika bra som de här entusiastiska eller passionerade bloggarna som finns. För det som jag har sett hittills är att organisationer är inte särskilt bra på att blogga, helt enkelt. Det kan ju ofta individer som är bra på att blogga. Vad har ni att säga om det? Vill du börja med?
Ja, organisationer är ju i sig ganska tråkiga och organisationer har ju ingen röst. Utan det är människor som har röst, människor i organisationen. Så att man måste våga släppa loss galningar eller ego-extremisterna, fundamentalisterna. Att blogga kring kanske inte företaget i sig utan sånt som företaget tycker är intressant att folk uppmärksammar. Ta Microsoft som många ser som The Evil Empire. De har 1000 bloggar och den mest kända heter Robert Scoble. Som känns verkligen som ego-fundamentalist. Han bloggar om vad man kan göra med teknik. Om nya häftiga grejer som ibland är från Microsoft, ibland från andra. Man måste låta de här som glöder för det verkligen släpp dem och håll marknadskommunikatörerna lite steg bortanför. Då kan man få det att fungera, tror jag.
Håller jag med om. Är det någon annan som har något att lägga till här?
Ja, det kan ju vara, det finns exempel på kanske inte rena bloggar men företag där de anställda får skriva mer kunskaps